Sveriges Radio.
Hon sitter lite snett bakom kungen. Mörkret i salongen släcks ner och det viskas bland publiken det där tysta sorlet. Glädjen över hennes kungliga comeback, den går inte att ta miste på.
Nej, det gör hon inte, och hon har varit kungafamiljens ryggrad i decennier utan att själv vara i centrum faktiskt. Och trots att kungaparet är på plats så är det tydligt att det är hon som har huvudrollen ikväll.
Du lyssnar på ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och hovexpert
Sara Eriksson.
Det var alltså under en kväll för några veckor sedan som kungaparet kliver in på Kungliga Operan tillsammans med kvinnan som är en av de viktigaste i hans majestät konungens liv. Hans stora syster, prinsessan Kristina, fru Magnusson. Hon och maken Tosse, som han kallas av sina vänner, gjorde kungaparets sällskap i den kungliga logen. De såg Verdis Aida. Det är på min bucketlist också.
Du vill se den alltså?
Gärna.
Ja, med sina 82 år så är prinsessan Kristina en av de mest seniora medlemmarna i kungafamiljen. Och det har varit en tid då vi inte har sett så mycket av Kristina. Men nu, Titti, verkar hon alltså ha gjort comeback.
Prinsessan Kristina är den yngsta av de fyra Hagasessorna. Hon ger också intrycket av att säga vad hon tycker mer än vad vi kanske är vana vid att kungligheter gör. Men hon gör det kungligt. Och sen så är det kanske så att alla har inte riktigt förstått vidden av hur viktig hon har varit för kungen, kungaparet och kungahuset drar faktiskt också till med.
Ja, det gör du helt rätt i, för Kristina har ju alltid varit en av de fyra systrarna som stått kungen närmast. Hon är också den som är honom närmast i ålder, vilket gör då naturligt att de kanske hängde ännu mer när de var små. Och i det dolda så har ju hon alltid varit lillebrors starkaste rådgivare och faktiskt en av dem i kungens närmsta krets som verkligen, som du var inne på Titti, vågat säga vad hon tycker och tänker om saker och ting.
När Carl Gustav var blott 27 så blev han ju Sveriges kung, och då var det stora syster prinsessan Kristina som fick en viktig roll inför det historiska trontalet som skulle hållas.
Han hade ju fått ett förslag till tal, och med hans besvär att läsa var ju välkänt, så att vi ändrade på en del ord som jag visste med en gång att det där kommer han staka sig på, och det sa han, den där, jag kan inte säga sådär. Nej, då ändrar vi på det, och sen sa jag, du måste ju tala så att människor förstår och hör vad du säger. Då kom vi på att jag stod i ena änden av rummet och han stod i andra änden av rummet, och så ropade jag, du måste tala högre, jag hör inte. Så höll vi på så.
Det är väl som det klassiska, Sara, bakom varje framgångsrik man står en mycket stark kvinna.
Absolut, det håller jag med om. Vad är hon egentligen då, prinsessan som valde att stanna i Stockholm och förbli broderns, ja, men förlängda arm kan man väl kalla det?
Tänker du på det här med att hon inte försvann ut i Europa och gifte sig med någon greve, friherre eller baron? Sånt var ju väldigt vanligt för den generation som Hagasessorna tillhörde.
Precis, Kristina, Louise, Helena eller Titti.
Mm-mm.
Som hon kallas av familjen.
Just det.
Hon föddes den 3 augusti 1943 på Hagaslott, och hon blev ju då den fjärde dottern till prinsessan Sibylla och arvprins Gustav Adolf. Och Titti, vi vet ju att såväl kungahuset, folket och hennes stora systrar, de var ju väl medvetna om att familjen och landet, de vill ju se en prins komma till världen.
Vi hade ju fortfarande manlig tronföljd och alla väntar ju på den där prinsen. Vi kan bara spekulera i vad mamma Sibylla tänkte när det stod klart att det var en gullig liten prinsessa till.
Hon var nog i alla fall väldigt övertygad om att vi inte är klara här.
Nej, man kan säga att hon hade liksom framtiden utstakad.
Ja.
De var ju verkligen hela folkets prinsessor under 40-talet. Man döpte barn efter de här prinsessorna, och deras mamma Sibylla, jag tycker förut att det är ett jättefint namn, Sibylla. Men även produkter döptes ju efter de här kungligheterna. Vi har ju faktiskt Sibylla-kiosken och korven som hör till. Hagasessorna, ska vi kalla det, ett ideal för hela landet och en popularitet som var väldigt, väldigt väldigt viktig för monarkin under den här tiden.
Ja, det var den verkligen. Min farmor, hon är ju född 1940, alltså mitt i de här Hagasäs-åren. För kungens äldsta syster Margareta, hon föddes ju 1934. Sen kom Birgitta 1937, Desiree 1938 och sen då Kristina 1943. Och tittar man
på vad då?
I bokhyllan som vi har ute på landet, alltså farmors bokhylla, det finns så mycket som är kopplat till just dessa fyra systrar. Det är kokböcker, det är tidningar, det är liksom omslag i mängder. Och de var ju verkligen överallt under den här perioden. Jag vet att man visade så här journalfilmer med de här prinsessorna på biograferna, och en av de populäraste presenterna, det var liksom att få ett bokmärke eller ett klistermärke med Hagasäsorna. De var verkligen överallt.
Och så kom då den där dagen, eller hur? Ja. När det blev lite ordning i tronföljden som man tyckte då.
Äntligen kunde den räddas upp den 30 april 1946, för då föddes ju prins Carl Gustav och alla kunde andas ut.
Familjen, de bodde ju på Haga slott där vi ju hittar kronprinsessan med familj nu för tiden. Men efter att pappan, arvprins Gustav Adolf, så himla förskräckligt tragiskt omkom i den där flygolyckan utanför Kastrups flygplats, det var den 26 januari 1947, då tog Sibylla sitt pick och pack och barnen och flyttade in till stan och det kungliga slottet. Och här har prinsessan Birgitta berättat att de pratade faktiskt aldrig om deras pappa efter den här tragiska olyckan. Men vad hände sen med prinsessorna?
Ja, men de äldre systrarna, de gifte sig och flyttade ifrån Stockholm. Margareta, hon bosatte sig i England och prinsessan Birgitta, hon flyttade till München och Desiree flyttade till Västergötland och Kobergs slott. Men Kristina, hon blev kvar här i Stockholm och gifte sig med Tord Magnusson den 15 juni 1974.
Det intressanta tycker jag med Kristina, det är ju att hon gifte sig, men hon har liksom aldrig bara velat sitta hemma.
Nej, hon har alltid velat driva på förändringar i samhället. Hon började ju tidigt engagera sig inom Röda Korset och det jobbar hon med väldigt länge. Hon har även skrivit flera böcker faktiskt och hennes arbete, det har ju varit väldigt uppskattat. Hon fick ju faktiskt ta emot en medalj av sin bror kungen 2021. Hans majestät konungens medalj, det låter flott, visst?
Ja, det låter väldigt flott.
Och det måste ha varit lite märkligt att få ta emot en medalj av brorsan sådär.
Att få en guldmedalj av sin lillebror, det är lite speciellt, måste jag säga. Vi har ju liksom kamperat ihop under många år. Det känns som att vi har varit med om en ganska lång resa. Och det känns oerhört fint att få det här som ett tack för att man ställde upp.
Och i veckan prisades Kristina för sitt mångåriga engagemang och betydande insats i arbetet mot HIV och AIDS.
Just det.
Ja. Det var Noaks ark som delade ut årets guldarken och det var en rörd prinsessa som tog emot priset.
Visst var det en fantastisk tid. Skrämmande, frustrerande, intressant, rolig faktiskt också. Och så många fantastiska människor som vi träffade. En del finns inte kvar. Men väldigt många finns fortfarande här. Tusen varma tack från mig till alla de som har hittat på det här. Tack!
Det är otroligt läckert.
Verkligen. Och något som alltid varit en ledstjärna för de här fyra systrarna, det är ju någonting som bland annat prinsessan Birgitta berättat om. De ville ju aldrig ställa till det för sin bror, kungen.
Tänker alltid på min bror är det jag tänker på nu förstås. Att jag aldrig skulle vilja skada honom på något sätt. Alltså göra något som är fel eller något konstigt kommer i tidningarna och allt det här. Nej, bror ska få leva sitt lugna liv utan en syster som ställer till.
Kristina har inte skapat några skandaler men hamnade plötsligt mitt igen. Vad handlade det om?
Och vilken roll har Kristina haft i kungens och drottningens liv?
Hur ser Hagasäsornas liv ut idag? Roger Lundgren, hovexpert och författare, välkommen tillbaka till Monarkerna.
Man tackar.
Kungens relation till sina systrar, hur ser den ut? Hur ofta ses de? Hur umgås de?
Inte lika mycket som tidigare i och med att de är äldre damer. Och prinsessan Birgitta finns inte med längre, men förr så var det väldigt viktigt för att de skulle samlas vid olika tillfällen och definitivt varje sommar på Soliden. Men prinsessa Margareta, boende i Storbritannien, 90 år gammal. Hon orkar inte riktigt med de här resorna längre. Och prinsessan Desiree som bor nära Trollhättan, hon tycker inte heller om att resa längre. Så att det är egentligen Kristina då som bor mitt emot slottet så att säga, som kungen träffar allra mest.
Om man tittar nästa led då, hur nära är liksom systrarnas barn? Om man tittar på kronprinsessan och hennes syskon, brukar de familjer umgås?
Jo, men det är återigen samma sak där, och det har väl kanske också av, vad ska man kalla det för, inte bara praktiska skäl utan också liksom biologiska skäl, att Kristinas tre pojkar är i samma ålder som Victoria, Carl Philip och Madeleine, så att de har ju definitivt vuxit upp med varandra, och vilket man också kan se på hur de har bytt faddrarskap nu med varandra när de alla har fått barn och sådär. Det är ju de kusinerna de har umgåtts mest med.
Så man kanske kan konstatera att i nuläget i alla fall så är kungen närmast Kristina. Har det alltid varit så?
Ja. Och det är ju också på grund av, jag menar, Margareta, Birgitta och Desiree var ju lite äldre då än Kristina och Carl Gustav, så att det blev som liksom lite två team där när de växte upp. Av naturliga skäl så blev det så, utan det var väl mest när de blev äldre som man kunde hitta gemensamma intressen. Framförallt då mellan kungen och Birgitta som båda var idrottssportfanatiker. Den som familjen ser som sitt överhuvud, även om det de facto är kungen som är det, så är ju Margareta då med ålderns rätt, som jag vet att drottningen har, hon har en enorm respekt för henne.
Och hur viktig har Kristina varit för drottning Silvia, alltså särskilt då när hon var ny i sin roll som Sveriges drottning?
Kristina har ju varit, och det här är faktiskt rätt roligt, när jag skrev boken om prinsessan Sibylla så hittade jag en väldigt rolig intervju med Sibylla från någon sån här veckotidning där hon beskrev barnen, och så beskrev hon Kristina det här med att ja, men Kristina, hon har fått hela familjens samlade kompetens. Hon är ett uppslagsverk. Hon var lillgammal när hon var liten, och man har alltid varit liksom väldigt intresserad och engagerad. När man säger så här till henne, ja men du är ju den enda av kungens systrar som verkligen alltid har ställt upp. Ja, men det är praktiska skäl, för jag bor i stan, men det är inte bara det. Hon har en enorm lojalitet och pliktkänsla och sådär, så att hon har alltid ställt upp. Och det är klart att då när Silvia Sommerlath kommer till Sverige och förlovar sig 76, då fanns det ju ingen äldre kvinna i det svenska kungahuset, därför prinsessan Sibylla var borta, drottning Louise hade dött redan 65 och de andra systrarna var liksom utomlands, utan det var ju Kristina och så var det då faster drottning Ingrid i Danmark som var liksom drottningens stora mentorer. Men Kristina, hon fanns alltid där för drottningen, även om hon själv då var småbarns mamma med allt vad det innebar. De är ju lika gamla, drottningen och prinsessan Kristina, så att de är ju exakt samma generation. Kristina har alltid varit en modern person, och hovet var definitivt inte en modern institution under den här tiden. Så det är klart att hon har ju då gett råd i alla år till alla medlemmar i den där familjen, hur man kan göra och vad man kan tänka på. Hon är väldigt klok, och hon har ju också varit definitivt sin brors absolut största supporter i alla år. De har alltid haft en tydlig dialog med varandra. Hon är väl en av de få personerna som vågar säga ifrån till honom när hon tycker han är tjurig. För som hon sa till mig en gång, han må vara kung, men han är fortfarande min lillebror.
Det här med att hon har kunnat steppa in, hur viktigt har det varit för kungen genom de här åren?
Jag tror att han kände så här. De tre äldre systrarna, när de gifte sig, så bara drog de. Och så blev kungen och Kristina kvar. Hon har ju själv berättat det, att när hon då skulle gifta sig då, först hade hon sagt det till sin farfar, men sen blev han sjuk och dog, så det blev ingenting då. Och så sen då, året efter att kungen tillträtt, tyckte då Kristina, nej men nu är det dags för oss att få gifta oss. Och då tyckte kungen så här, men vad, ska du också lämna mig liksom? Ska jag bli alldeles ensam här på slottet? Men så blev det ju aldrig, utan hon har ju alltid funnits vid hans sida och lojalt stöttat och ställt upp utan en krona i apanage i alla år. Hon har också representerat Sverige utomlands vid flera tillfällen, och det har som sagt aldrig hans systrar gjort sedan de gifte sig.
Ja, prinsessan Kristina har ju varit väldigt viktig för kungen, men det har ju också funnits perioder i hennes liv där kungen har behövt vara ett viktigt stöd för henne.
Och så är det ju, för att hon har ju varit väldigt hårt drabbad av olika cancerdiagnoser som har varit väldigt påfrestande och emotionellt jobbiga, och det är ju en ynnest att vi har kvar henne. För hon har varit väldigt risig. Och först hade hon ju bröstcancer och sen fick hon ju en form av blodcancer. Och det är klart att då måste man ju titta på donatorer och så vidare. Och det är klart att då kollar man ju hur syskonens DNA ser ut också, för så är det ju. Nu löste det sig ändå så att hon fick en annan donator. Men det är klart att kungen också lämnade prover för det där, därför att det är ju hans syrra liksom, och det är ju en självklarhet.
Mm.
Det, men det har alltid funnits en otroligt fin gemenskap dem emellan. Och jag tycker också att det är lite intressant när man tittar på vår kung, att han faktiskt är uppvuxen i det här matriarkatet med fyra äldre systrar, en oerhört viljestark mamma och en oerhört viljestark barnsköterska, Ingrid Nannebjörnberg. Alltså det är faktiskt väldigt fascinerande egentligen. Det som jag tycker också är så kul när man pratar med henne, för hon har ju en sån enorm kunskap om familjehistorien. Och är väl den som verkligen har sugit åt sig det här, kanske mest på äldre dagar, för att hon har ju bland annat gjort en bok om sin farmor. Och hon dog redan 1920, alltså då den brittisk födda prinsessan Margareta. Och hon sa ju det att, jag menar, jag var ju hos farfar flera gånger i veckan. Jag tänkte aldrig tanken på att jag skulle ställa en fråga om farmor. Och nu har det blivit en hel bok, och det är ju samma sak om det här med deras pappa då som dog 47. Där har jag också alltid funnits en ständig nyfikenhet, och kungafamiljen har varit urusla på att prata om just familjehistoria med varandra. Och det där jag tror då framförallt att Kristina var väldigt viktig för kronprinsessan Victoria. För Victoria är väldigt nyfiken och vetgirig på det som har varit. Så hon och Kristina, de har haft många, många samtal.
De här syskonen, de har ju verkligen, precis som du har varit inne på, kämpat för att göra deras brors jobb så lätt som möjligt. De har inte velat ställa till någonting. Men Kristina knöts ju samman med braskande rubriker efter en stöld.
Ja, men det stämmer. Hon och framförallt och hennes man har ju haft ett stort engagemang för unga människor som har varit glid i samhället och sådär. Och en av de personerna som fick nära kontakt med dem och förtroende stal hennes smycken en gång när de hade en privat middag och de hade gått över och skulle visa lokalerna i slottet, så passade han på. Däribland att det här diademet som ofta liksom refereras i skvaller och veckopress och sådär. Och det var ju ett diadem som drottning Sofia hade en gång på 1800-talet och som sen då Kristina i sin tur ärvde av sin gudmor Elsa Cedergren, som var då, ska vi se, dotter till prins Oscar Bernadotte, precis. Alltså det är Gustav den femtes bror. Det blir lite så här komplicerat att hålla isär alla de här Bernadottarna.
Men det är inga problem för dig, Mark Maloga.
Men på den vägen hamnar hos Kristina. Det var ett väldigt utsökt, tjusigt diadem. Kanske inte jättevärdefullt, för det var inte så mycket stenar i det. Men för hennes affektionsvärde har ju varit jättestort och jobbigt att förlora det där. Och den här personen hävdade ju sen att han hade slängt det i strömmen. Och att de till och med hade varit och dykt där då från militären för att se om det fanns där. Men det är väl ingen som tror på den historien, i alla fall inte jag.
Stort tack, Roger Lundgren, för att du kom till Monarkerna.
Tackar.
Nu har vi fått en fråga, Sara. Är du beredd?
Kul.
Det är Måns, han skriver så här. Jag lyssnade på era kollegor på Morgonpasset häromdagen när de hade besök från deltagare från SVT-programmet Frågan är fri. Definitivt ett favoritprogram. En av dem var uppenbart besviken på kungafamiljen för att de inte vill komma till programmet.
Jag är mer besviken på kungafamiljen.
Mm.
De första säsongen, de bara nej, vi vill inte vara med för vi vet inte vad det här är. Mm. Och sen i år provar vi igen. Nej, vi vill, nej. Då sa de nej, men ni måste vara långt i god tid. Och, och sen, ja, så där tyckte jag var lite, för jag hade gärna hela...
Vem av dem?
Kronprinsessan skulle jag.
Vad vill du veta?
Ja, men typ hur hon kom på hennes fond och lite sådana grejer.
Mm-hmm. Inga Molly Sandén-kategorifrågor, om man säger så.
Nej, alltså jag där, nej.
Så skulle ni ha mer respekt när det gäller frågorna ifall det var kronprinsessa Victoria som satt där?
Ja, och det är lite roligt är att jag heter själv Victoria, så det är därför jag känner att Victoria och Victoria kan få vara...
Det är en anledning så god som någon för kronprinsessa Victoria ska tacka ja, för att det finns också Johanna som då heter Victoria i mellannamn.
Ja.
Ja,
där har vi det. Och här fortsätter Måns, det fick mig att tänka, varför? Varför vill de inte vara med och hur avgör de vad de ska ställa upp i? Det här undrar alltså Måns. Ja, Sara, vad ska vi säga? De är ju inte supergenerösa med att medverka i olika tv- och radioprogram. Jag talar lite av erfarenhet faktiskt.
Ja, men det kan vi slå fast.
Men det finns ju faktiskt undantag. Och det färskaste exemplet som ploppar upp, det är ju där Silvia gör entré.
Ja, hon var ju med i tv-programmet Vilket liv, och det gav ju stora rubriker. Och Christer Lindarf, som då blev hyllad av drottning Silvia, han var ju faktiskt med och gästade den här podden och pratade om just det här och hur det skrevs om drottningens överraskning i allt ifrån ICA-kuriren till Vogue och spanska skvallertidningar. Så att det här var ju verkligen spektakulärt, och jag måste säga vilken entré drottningen gjorde. När de väl är med i programmen, då är det med diadem och hela kittet.
Det var ju faktiskt helt otroligt. Och du nämner avsnittet när Christer Lindarw gästade Monarkerna. Jag kan verkligen rekommendera det. Otroligt härligt. Och sen måste vi också lyfta att kungen har ju varit med i Värvet.
Det har han varit. Men då fick han ju i och för sig frågorna i förväg. Och det fick också en hel del kritik. För att den, alltså man kanske inte ställde de allra vassaste frågorna där. Så att det var ju många som ansåg att det blev lite, får jag säga, platt.
Tillrättalagt.
Tillrättalagt, bättre ord. Mm.
Men vi är överens i alla fall.
Vi är överens. Men om man blickar utåt i världen, så faktiskt i andra länder så är det lite mer tv för kungligheterna. Men det kanske också av anledningen att de inte har liksom ett kungahus kvar.
Ja. Och vilka tänker du på då?
Ja, men framförallt Italien då. Exempel Emanuel Filiberto. Det här, ena veckan ska försöka prata norska och nu är inne på italienska. Det går väl så där.
Vi kämpar på.
Ja. Han var ju då son till Umberto den andra, sista kungen innan monarkin avskaffades 1946. Och han har ju då varit med i Ballado con le stelle, alltså italienska versionen av Let's Dance.
Mm-hmm.
Det hade varit någonting, va?
Ja, är det Carl Philip, tror du, som ligger närmast till hans där?
Kanske.
Tänk Chris O'Neill.
I en samba.
Men vi har faktiskt ställt frågan vidare till hovet kring hur de resonerar, kring vad de ställer upp i för olika saker. Och de har också fått lyssna på klippet från morgonpasset. Då svarar man så här i ett mejl. Kungafamiljen har ett stort engagemang för alla i vårt samhälle, och vi förstår reportrarnas önskan om att en medlem i den kungliga familjen medverkar i programmet. Kungafamiljen får hundratals förfrågningar om medverkan i intervjuer, men har tyvärr inte möjlighet att medverka i alla. Det är informationsavdelningens arbete att lämna rekommendationer. Det finns många viktiga tv-program som vi dessvärre måste tacka nej till.
Anledningen är densamma som varför kungafamiljen inte dansar på Nobel, helt enkelt. De hinner inte med alla.
De hinner inte med alla, och då väljer man bort väldigt, väldigt många. Men en sak som jag tycker ändå vi ska trycka på lite grann i svaret, det finns många viktiga tv-program som vi dessvärre måste tacka nej till. Alltså man verkar ändå betrakta det som ett viktigt tv-program.
Och det håller jag med om.
Kan man verkligen bara hålla med om.
Och jag tycker så här, det är förståeligt att de inte kan tacka ja till allting. Det kommer mycket förfrågningar och sådär. Men jag tror att de skulle vinna på att vara med i något sammanhang som man kommer liksom lite närmare folket. Och då menar jag liksom närmare folket, närmare än året med kungafamiljen. För det är också ganska mer så här sakligt vad de gör och så vidare och så där. Jag tror verkligen på det här lite mänskligare närvaron.
Mm. Kanske kan vi hoppas på att det så småningom finns tid i kronprinsessans kalender för att gästa Frågan är fri. Jag tänker också att hon har sin koppling till Victoriafonden som stöttar barn och unga med alla möjliga utmaningar i livet. Och kronprinsessan skulle ju greja en direktsändning, att få de här frågorna bara som skjuts mot henne.
Då hoppas jag att vi kan räkna med att se kronprinsessan Victoria i programmet inom en snar framtid.
Jag tycker jag har peppat den i alla fall.
Ja, verkligen.
Kan det också finnas en liten aspekt, tror du, Sara, att man inte ställer upp i allt för mycket? Dels för att man naturligtvis inte vill framstå på ett eller annat sätt, men också för att lite grann magin kring de kungliga, alltså att den kan försvinna. Och det är ju någonting som de verkligen behöver vara rädda om.
Ja, men det där är ju en ständig balansgång. Jag menar, man vill ha ett kungahus som är närmare folket, men man måste också behålla den här magin, upphöjdheten, för att monarkin fortsatt ska vara relevant.
Men är det här ett bra argument när vi närmar oss 2026? Hur folkliga kan de bli? Kan de lite folkligare, va?
Ja, men jag tycker det här programmet, Frågan är fri versus Let's Dance, det är klart att det är skillnad. En Frågan är fri vill vi se.
Det vill vi se. Ja. Skippa gärna Let's Dance.
Ja. T Tänk dig att vi återigen hamnade bland de stulna smyckena. Vi verkar inte kunna göra något avsnitt här utan att landa just i smycken som försvunnit ur smyckeskrinen.
Det har varit som en röd tråd de senaste avsnitten, men det är väldigt kittlande. Och tänk om det ligger en tiara på botten av Stockholmsström. Vilken grej. Men jag tycker vi sätter punkt här. Är du med på det?
Jag är med på det.
Där är det klart. Du har lyssnat på ett avsnitt av Monarkerna. Jag heter Titti Schultz och hovexperten heter...
Sara Eriksson.
Producenten, hon heter Louise Malmberg.